Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie här borta och även min vapendragare. Du ska fylla i med ditt namn där, tänkte jag.
Mattias.
Ja, jag säger båda namnen då. Charlie och Mattias. Ja. Vi har ju en podcast om ekonomi i samarbete med Saveland.
Ja.
Kan inte du säga någonting om Saveland, Mattias?
Ja, men Saveland är en ny fräsch, ett sätt att spara pengar på. Om man vill gå in och spara pengar så lånar de ut dina pengar och sen så kan du få en riktigt bra avkastning på det. Mm. Jag tycker också att det är tydligt på deras hemsida. Man går in på saveland.se. Alltså inte spara land utan spara låna. Saveland.se. Mm. Och där finns det jättebra förutsättningar och man kan verkligen se hur det går till. Det är enkelt och smidigt och faktiskt, jag var ju tvungen att börja testa när vi drog igång det här.
Var du tvungen? Det stod ingenting om i vårat sponsoravtal att man var tvungen att göra det. Men...
Nej, men jag tycker det är kul. Man ville veta.
Du var inte tvungen, du kände dig manad.
Som vi har pratat om. Ja. Och det funkar. Det blir ju kanonbra avkastning. Och hittills ska jag säga. Så jag tycker verkligen att det är värt att... Att lägga man... Så här, jag skulle ju inte lägga allt jag har på ett ställe. Det ska man ju inte göra generellt sett. Men... man kan gå in och börja månadsspara och testa.
Kul. Du, hur är dagsformen annars då?
Ja, men jag tycker att den är jättebra. Ja, men bara bra. Jag har ingenting annat.
Känner du någonsin tillbaka till verkligheten? Att liksom, har du fått... Känner du att det börjat... Du brukar säga ibland så här, ja, men nu känns det som att det har börjat komma igång här. Känner du att det har börjat komma igång eller är det fortfarande lite så halvtempo på telefon liksom, eller?
Ja, det har inte riktigt kommit igång, men det börjar göra det. Och sen så blir jag så matt alla som säger så här, ja, men det är så skönt att komma in i rutinerna igen. Det är väl fan ingen skönt. Det är väl mycket skönare att vara ledig egentligen. Ja. Men någonstans så ska man väl ändå in i de där rutinerna. Och nu börjar det ju hända. Jag tycker också att på coronaläget så har det ju verkligen lättat upp sen innan sommaren. Är man försiktig och noggrann och håller avstånd och så där, så kan man ju faktiskt ha, man vågar ha fysiska möten så länge man håller sig till de reglerna. Mm. Så att jag har haft en hel del utemöten nu redan och börjat kommit igång. Så det känns, ja, men jag tycker det känns skönt. Mm. Hur är det för dig då, Charlie?
Nej, men jag tänkte på det där med att komma tillbaka till rutinerna. Jag har inga riktiga rutiner och det har inte jag haft på många år sedan jag slutade ha personal. Så att för mig är det det är alltid lite så här halvsemester och lite halvjobb. Man har skitmycket ibland, men det kan man ha på semestern också. Man ska fara från den ena träffen till den andra. Så för mig är det liksom ingen riktig lunk någonsin. Och det passar nog mig ganska bra faktiskt. Att det är verkligen så att ingen dag är den andra lik och ingen vecka är den andra lik. Men det är klart att när skolorna sätter igång, då blir det ju lite annorlunda med var man ska sova på nätterna. För då behöver man ju vara där och funka och uppgång på morgonen. Jag måste nog erkänna att det fortfarande är så att klockan kanske står på 9 och det blir inte kanske först 9:30 innan jag pallar mig upp på morgonen, och så kan jag ju gissa om en månad att det kommer säkert vara 2 timmar tidigare där som jag pallrar mig upp, för det ska iväg till lite skola och grejer och sånt där, va?
Jo, det är klart. Jo, ja, men om en månad, skolorna börjar ju redan nu.
Jo,
de har ju redan börjat.
Jo, jag vet. Men han är ju så stor så han klarar sig ganska bra. Första månaden brukar han vara motiverad nog att komma upp själv. Sen så, när det börjar bli november, vet du, då, där någonstans, då behöver man lägga in lite stöd energi för att komma upp. Liksom, när man själv inte har någon energi.
Ja, jag fattar.
Ja, så är det. Men du, nog om oss. Jag tycker vi ska sätta igång med dagens ämne.
Det tycker jag också.
Mm. Känns ju högaktuellt med tanke på, som du pratade om, att man liksom, att vi har ändrat våra mötesvanor. Är det någonting som har ändrats så är det också köpvanorna. Att allt mer går på nätet till höger och vänster. Det har blivit en explosion, tycker jag, med vanligt folk, om man får uttrycka det så, som helt plötsligt gör en rad saker digitalt som var, kändes som om de var helt otänkbart tidigare. Men med det tänker jag också följer ju en del, jag ska säga inte faror, men en del risker i alla fall, eftersom allt fler ska göra saker de inte är helt vana vid och inte har stenkoll på hur det funkar. Jag kan ju bara höra på mina föräldrar, eller man ser ju bara på Facebook hur många konstiga meddelanden man får på folk som uppenbarligen har skaffat sig virus genom att trycka på det ena och det andra och det tredje. Min mamma trodde till exempel att pappas telefon fick slut på batterier för han hade så många kontakter lagrade. Så att liksom ibland är ju inte teknikkompetensen riktigt i höjd med vad det är för någonting som vi ska göra. Så vi tänkte råda lite bot på en del av de fördomarna i planen, eftersom vi har bjudit in Peter från Mastercard idag. Välkommen! Hur är läget?
Jo, det är bara bra. Det är bara bra. Jag sitter och njuter av er konversation här och kan väl bara säga att jag förlikar mig lite med Mattias där, att inledningsvis efter semestern så inte jag heller sugen på att komma in i rutinerna direkt och känner att jag ligger lite grann fortfarande på en 80% kanske i kapacitet. Men man jobbar sig uppåt, sakta men säkert.
Just det. Känner du igen den här problembeskrivningen att vi gör otroligt mycket mer digitalt, vi köper mer digitalt, betalar digitalt, men att det går ganska mycket myter och eller en väldigt ojämn kompetensnivå kring vad man borde göra och inte göra och tillåta sig?
Absolut är det så. Alltså det ser vi ganska generellt, men just när du pratar om nu det förändrade beteendet vi ser i anslutning till covid-19 här, så först så ser vi ju att det är en stark förskjutning från fysisk handel till e-handel. Mm. Och någon gång tidigare här under försommaren så var faktiskt våra e-handelsvolymer för första gången någonsin, tror jag, större än de volymerna vi typiskt ser i fysisk handel. Mm-hmm. Så att absolut så ser vi en stor förskjutning där. Och också en breddning av de målgrupper och de personer som normalt sett inte kanske handlar online och använder internet, som nu helt plötsligt har nästan tvingats till att göra det. Inte bara betalningar, utan även allt ifrån fakturahantering och allt sånt där som också nu måste ske över nätet.
Jag tycker själv att det är lite klurigt det här med betalningar på nätet. Vi ska ju prata lite om betalningar på nätet och säkerhet och sådana saker. Att, alltså när jag började, fick en egen ekonomi och flyttade hemifrån, då var det väldigt enkelt och naturligt att förstå när betalningen skedde och när pengarna lämnade mig och hamnade någon annanstans. Jag gick fram till disken, lämnade godispaketet och så sa han, det blir 22 kronor, sträckte jag fram 30, fick växel på 8. Liksom, den transaktionen var väldigt tydlig och enkel. Idag så är det ju inte så jäkla lätt att förstå alltid hur var är pengarna och när är de, och är de på ett eller två ställen samtidigt? Jag tänker, er verksamhet är väl precis det. Jag betalar, men de får inte pengarna, och det, men ändå kan jag säga att ni inte ska betala fast jag redan har betalt. Och alltså så här.
Ja, men det är väl liksom det som är egentligen vårat löfte, att delvis så vill vi ta bort den huvudvärken för konsumenten. Konsumenten ska ju egentligen veta att när du har använt en kortbetalning över nätet så ska handlaren känna sig komfortabel att jag kommer få betalt förr eller senare. Sen när pengarna fysiskt landar på handlarens konto, det behöver man egentligen inte bry sig så mycket om som konsument, utan de ska veta att de får sina pengar, och du som konsument ska veta att du naturligtvis i slutändan får vad du nu har köpt.
Att betala via ett kort ska liksom vara lika säkert som att släppa över kontanterna.
Absolut,
sätt, liksom.
Absolut ska det vara det.
Ja, shoot, Mattias.
Men då måste jag ändå fråga, jag måste ändå bara passa på att fråga, för det är inte det vi ska prata om, men det är ändå, tror jag, många som undrar. För man tänker ju en sån som er då, Mastercard, det finns ju andra alternativ som Visa, American Express och alla såna här kort, Klarna. Och då undrar man ju så här, var tjänar ni era pengar? För att om jag köper en vara på ICA via ert kort, så om vita bönerburken kostar 19 kronor så dras det ju 19 kronor från mitt konto. Ja. Kan inte du enkelt berätta hur er affärsmodell ser ut?
Absolut. Väldigt enkelt så är det som så att konsumenten betalar till handlaren. Så handlaren får 19 kronor, konsumenten betalar 19 kronor. Sen har vi en liten avgift som kallas mellanbanksavgifter på svenska, som är där den bank som arbetar med handlaren för över en liten summa pengar till den banken som har gett ut kortet till mig som konsument. Och tre, så tar Mastercard en liten avgift för att flytta transaktionen mellan de här två parterna då. Så att där är egentligen hela 19 kronor går oavkortat till handlaren och dras oavkortat från konsumentens konto. En liten avgift förs från den banken som jobbar med handlaren, som har en tjänst som möjliggör bra försäljning, och flyttas över till den banken som ger ut ett kort eller tillgodoser en kund med krediter eller access till deras lönekonto eller vad det nu är för kort de väljer att betala med. Och en liten del går till oss.
Men hur stor skillnad är det då? Om jag hade varit handlare nu och om jag säljer en vara, om jag säljer de här bönorna då, kontant, eller om de frågar mig i kassan, vill du betala med kort eller kontant?
Ja.
Hur mycket skiljer det i deras liksom, slutvärde de har betalat? Hur mycket av 19 kronor går åt liksom, i deras affär?
Ja, det är en svår fråga, men man kan väl säga så här att absolut. Är du en stor väldigt mathandlare här i Sverige så är det en väldigt liten del som du normalt sett betalar.
Men är det en krona av 19 eller är det 19 öre?
Jag skulle säga att
19,
det är någon
öre av 19.
Under 1% i många fall. Som de betalar så att säga en handlaravgift till sin bank för att tillhandahålla och ha den tjänsten. Men ofta är ju det här någonting som stora aktörer, precis som så mycket annat, stora aktörer förhandlar till sig väldigt bra priser och mindre aktörer förhandlar till sig förmodligen lite sämre priser. Och sen har det också ofta lite grann i vilken typ av industri eller vad man handlar med. Jobbar man till exempel med mat och dagligvaruhandel och sånt där och handlar för all del också online, så är det oftast lite lägre risk i den typen av köp. Och sen har du annan typ av handel som i vissa fall spel och annat, där du har något högre risk, och då styrs det avgifterna utifrån det också.
Mm.
Mm. Och sen betalar man väl då som konsument också till sin bank för att ha de här olika korten. Det finns ju olika nivåer också på till exempel era kort då. Att man kan ha ett standardkort och man kan ha ett guldkort och man kan ha ett platinum och man kan ha ett World Elite-kort till exempel.
Exakt.
Men liksom, ni ger väl aldrig ut några kort, utan det gör man via sin bank då så att säga. Om banken är ansluten så att säga.
Precis, så att både Mastercard och Visa har samma affärsmodell ur det perspektivet. Vi ger inte ut kort själva, utan vi är alltid jobbar alltid via banker som antingen har en handlare som kund, eller en bank som har en kortinnehavare eller en kund som har ett kort som kund då. Så att våran affärsmodell bygger inte på att vi själva ger ut kort, utan vi jobbar alltid via de etablerade bankerna.
Men är ni inte sugna att bli bank själva då?
Ja, fast vi har haft en så framgångsrik affärsmodell som har funkat sedan 60-talet någonstans. Utvecklats enormt från, du vet, papperslappar med signatur och så vidare. Att det gör att vi kan hålla en ganska effektiv infrastruktur, och vi kan försöka hålla nere kostnader så mycket som möjligt genom att vi jobbar genom ett ganska stort nätverk. Ska man ha en hel försäljningsinfrastruktur som ska ta hand om alla handlare som man ska signa upp och ha och acceptera ens produkter, så kräver det en helt annan personal och infrastruktur som vi har bedömt att det är absolut bättre att låta bankerna hantera helt enkelt.
Men, och en annan grej måste jag ändå, nu vi ändå pratar om just det då på Mastercard, för det är också en sån fråga som vi får väldigt ofta, det här att när man till exempel köper sin resa, handlar man med sitt kreditkort, så har man en försäkring som ingår, och då behöver man inte ha någon annan försäkring. Det här är jag själv, jag tänker alltid själv så när jag också köper någonting eller man köper en resa. Har jag den här försäkringen nu, eller åker jag dubbelförsäkrad, eller hur ska man göra och tänka? Har du något enkelt svar på den? Hur kan man veta vad som ingår om man handlar med sitt Mastercard?
Precis. Lite grann det som ingår i produkten är oftast beroende på vad den banken som ger ut kortet har valt och paketera in som värde i den produkten du har. Och likadant där, precis som du nämner, det finns standard, det finns guldkort, det finns svarta kort och det finns alla möjliga olika typer av kort, så är det ofta, kan det skilja sig lite grann däremellan vad banken har valt att paketera in för erbjudande till dig som kund. Mitt tips är alltid att man går in och tittar. Har man ett kort från en av bankerna här i Sverige, så gå in och titta på bankens hemsida. Alltid så presenterar de där vad de har för olika typer av kort och vad som ingår i produkten. Och generellt sett, men jag uppmanar ändå alla att dubbelkolla på och med sin bank. Men generellt sett så ingår väldigt ofta just avbeställningsskydd som du hänvisar till här i din kortprodukt. Och det gör ju att väldigt ofta när du bokar den där resan så behöver du inte betala för avbeställningsskyddet, för det har du i kortprodukten. Och likadant ett vanligt erbjudande som ingår ofta i korten och som jag tycker många ska kolla mycket mer, det är när man hyr bil. Väldigt ofta när man går in och ska hyra en bil så får man ett till synes väldigt bra pris, och sen så måste man köpa till den där självriskelimineringen eller något liknande,
och så är priset det dubbla liksom. Vad de gör nu för tiden är ju också sådär att, det har jag varit med om flera gånger när jag hyrt bil, har sagt sådär, ja men vill du ha någon tilläggsförsäkring och sådana saker, så nej men det vill jag inte ha, allt det har jag ju redan via kortet. Ja, men då måste du lägga en deposition hos oss på 12 000 kronor, så sätter vi tillbaka mot ditt konto och lämnar tillbaka bilen, och då behöver du ha ett, nej det kan vi inte ta på kort. Alltså så här, man gör det så pass, alltså, låser upp massa pengar som jag dessutom inte kan använda mitt kort till, utan mer eller mindre behöver komma med kontant. Men det är klart, om den är helförsäkrad, då behöver du inte göra det, för då vet vi att vi tar allt i alla fall. Så det är mycket ruffel och båg, tycker jag, på biluthyrningssidan.
Ja, jag känner inte till exemplet som du nämner, men däremot så är det ju så naturligtvis att, och jag kan ju, ska jag ju ärligt snabbt säga, inte affärsmodellerna för hyrbilsbolag eller många av resebolagen, men vad jag vet är ju att naturligtvis är det en bra inkomst för ett resebolag att sälja med en försäkring, precis som för handlaren som säljer tv-apparater eller vad du vill, att du köper till en försäkring där, eller hyrbilsföretaget att du har en försäkring där. Så att jag är inte jätteöverraskad naturligtvis att de försöker sälja sina lösningar och tjäna pengar.
Det här har jag sagt i flera poddar, men vad jag är mer överraskad på när det gäller hyrbilsföretag, och det har jag tänkt på så många gånger, det är, vad är det de gör? För jag har gått in på nätet, jag har skickat mitt körkort, jag har sagt exakt vilken bil jag har, vilken tid jag ska hämta. Men när man kommer fram till den här disken, då är det ändå 20 minuter de står där och knappar på datorn och håller på och fipplar. Vad är det de skriver och klickar och fixar? Det borde ju bara vara som ett hotellrum. Ja visst, det är bokat din bil här. Här är nyckeln, lycka till. Det är en jävla tid. Jag har aldrig kunnat fråga, för det låter ju som om man klagar. Man säger, ursäkta, vad har vi gjort nu en kvart? Jag har suttit och stirrat på dig när du har knappat saker. Spelar du Tetris eller? Men det låter ju som kritik.
Man får aldrig fråga den bilen heller som man har beställt från första början, utan man får en liknande bil. Man får en noga med poängtera också.
Just det. Du kan få en ännu finare bil här om du vill. Ja, nåväl. Skitsamma, nu är det inte hyrbilar vi ska prata om.
Det vi snackade om inledningsvis där, så tänker jag, det var otroligt intressant. Du sa att transaktionerna har ökat väldigt mycket här nu sen corona tiden och jag vet ju själv, jag hjälper ju, ja men till och med mina föräldrar har börjat köpt, ja men börjat handlat på nätet matvaror som de åker och hämtar och såna här saker då. Men är det tydligt för er, alltså det är en enorm uppgång på transaktioner, menar du, sen det började eller så?
Absolut, om man tittar inom väl, alltså specifika kategorier, därför att det är väl ingen jätteöverraskning och för någon att hotell och resor generellt har gått ner. Och hotell och resor är en stor del onlinehandel. Så att den har inte gynnats på något sätt av covid-19 och den kris vi har just nu. Däremot när man tittar på matförsäljning och sånt över nätet och även kategorier do-it-yourself, Bauhaus och Byggmax och alla de här, så ser vi ökningar. Och de ökningarna kommer ju, utan att vi har gjort en djupare analys av det, men kommer utifrån två aspekter. Det ena är ju att mycket har förflyttats från den fysiska handeln in i e-handel. Sådana som kanske vi som tidigare tyckte det var helt okej att åka upp till mataffären och köpa vad man nu skulle ha, väljer att hellre göra det över nätet. Och sedan så har du precis, Mattias, till din poäng att det finns många äldre som kanske ännu mer har suttit isolerade än vad gemene man har gjort, som nu tvingas att ha då tagit det här lite teknikhoppet då, att göra köp över nätet, med allt ifrån vad det innebär med mobilt bank-ID som behöver signas upp och att man behöver förstå och inte bli lurad, för det är också en ökning som vi har sett då, försök till bedrägerier just på
nätet. Ska vi komma in på det då? För säkerhet var ju ändå liksom grundbasen här. Mm. När du ser att bedrägerierna ökar, hur ser det ut? Vad borde jag liksom vara lite skeptisk till, ja, eller varna mamma för? Hur ser det ut när man blir lurad på nätet då?
Ja, jag ska nog börja med att säga att vi faktiskt inte ser att de falska transaktioner som vi normalt ser, de ligger ungefär på samma nivåer och kanske till och med lite lägre. Och det kan också ha med att folk har utbildat sig själva i att handla på nätet och därför är lite mer försiktiga. Mm. Men naturligtvis det som ofta händer, och jag tror att alla som håller på med sociala medier och liknande, man hela tiden exponeras för bolag som vill sälja det någonting till ett pris som kanske många gånger så lågt att det är för bra för att vara sant. Men man testar och handlar vad det nu är. Och i slutändan sen så får man ingenting utav det man har beställt. Eller man får någonting som är väldigt annorlunda än det man har beställt. Det är väl så som jag ser det vanligaste.
Om man nu vad gör man då? För att jag måste erkänna att jag tillhör den kategorin som har gjort så. Man sitter där och rullar på Facebook och så kommer upp några skor eller några, liksom i mitt fall, västar som bara så här, det är så jädra snyggt liksom. Ja, och så går man in och allting ser så himla fint och bra och alla omdömen är bra. Ja. Och sen så kommer det 3 månader senare med en container från Kina, något som är fullständigt vedervärdigt, som man inte ens kan förstå hur den där bilden på något sätt skulle kunna ha någonting med det att göra. Ja. Men då är jag ju så dålig så då orkar ju inte jag.
Nej.
Hålla på och ringa er och säga så här, håll nu fan min betalning här, för det här är skit, eller gå till konsument, alltså så här, det blir ju som att jag lite som att blivit utsatt från ett bort, att det är jag som skäms och tänker så här, ja, det hade jag väl kunnat lista ut, och så gömmer jag det längst in i garderoben och låtsas som jag aldrig har köpt det. Det måste ju vara miljarder som liksom går till att folk inte får något annat än det de tror att de har köpt, men inte gör något.
Ja, men absolut, jag håller med dig. Och där tror jag det finns en utmaning som kanske egentligen inte tangerar oss inom betalningsbolagen så mycket. För att där hamnar man ju naturligtvis omedelbart i en diskussion huruvida det egentligen var det här du hade köpt och vem har rätt här, är det säljaren eller är det köparen, och vi sa inte att den här drönaren skulle kunna göra det här och det här, utan det var den här lilla plastprylen, och det där är ett exempel som jag själv var när jag köpte en drönare på det sättet då. Så där tror jag egentligen man får hänvisa till andra typer av lokal lagstiftning vad gäller handel just, där man egentligen får en vara som man kanske anser då defekt eller då inte lever upp till det som...
Men vad kan ni göra då? När skulle jag kontakta dig och säga så här, nu får du Mastercard, nu har jag ju använt ert kort när jag betalade det här.
Absolut.
Och nu ska ni få jobba lite för de pengarna.
Absolut, nej, men det gör vi gärna. Men så att det som jag tror att vi, om vi tar det exemplet, det första exemplet där du har fått en vara som du inte är nöjd med. Och så att steg ett där tycker jag är att alla bolag som man handlar utav gäller att veta vem det är man handlar av. Finns det ett bolag där jag kan ha en viss kommunikation med? Finns det ett bolag i bakändan där jag faktiskt kan skicka tillbaka en vara som då är defekt? För det är väl naturligtvis det logiska då, att jag vill skicka tillbaka den här varan, men jag vill heller inte betala för den. Och vad är då möjligheten att kunna göra det? Det tycker jag är en viktig bit när man köper hos den här typen av handlare, där man kanske kan ana redan från början att jag håller tummarna att detta är någonting som jag faktiskt sen i slutändan vill ha. Sedan när det kommer till att få tillbaka sina pengar, så har vi tillsammans med alla banker något som vi kallar chargeback. Det vill säga att som konsument så kontaktar man sin bank och gör där en begäran hos dem där man säger att jag har nu handlat hos den här handlaren på ett eller annat sätt och jag har inte nöjd med varan och tänker därför inte betala den här varan och har skickat tillbaka den. Och då gör banken så att de kommer kräva tillbaka pengar eller hålla inne den betalningen mot den bank som ansvarar för den här handlaren. Och där tillgodoser Mastercard ett system som egentligen hanterar den här typen av frågor mellan banker och i förlängningen handlare och konsumenter, som gör att de kan lösa det mellan sig. Så banken kan säga till sin konsument, oroa dig inte, du kommer inte betala den här varan. Vi tar upp det med den banken via Mastercard som har handlaren på andra sidan. Och om vi dessutom upptäcker att detta är på gränsen till vad man då skulle säga bedrägligt, så kan vi ta tag i den banken som har den här handlaren och helt enkelt begära av dem att de inte ska acceptera kort hos den här handlaren.
Mm. Mm.
Så att den infrastrukturen finns för bankerna att kunna lösa det här emellan sig så. Och fördelen med att vi har just bankerna i infrastrukturen gör också att vi har en väldigt bra relation via bankerna till de här olika handlarna. Därför att banken har i sin tur ett avtal med dem. Så att det finns alla möjligheter där för oss att agera. Men framförallt se till att konsumenten inte betalar, alternativt få tillbaka sina pengar.
Just det.
Men då undrar jag en annan sak då. För att vi är ju så här, framförallt Charlie och jag, i våran roll så har det blivit mycket så att vi inte förespråkar kreditkort. Av många skäl så att säga, och kanske de mest givna skälen då så att säga, att man inte ska handla mer och att man sen inte betalar när man måste och sen så räntor, allt det där, det tror jag alla är med på då. Men givet att man skulle betala i tid, alltså om man nu gjorde det, skötte det där perfekt och man inte hade något problem med det, tycker du att man egentligen skulle handla allting på kredit för att man inte... För att man har en tidsfrist emellan att man har handlat, man hinner kontrollera varan innan man betalar den. Eller känner du att det, i den aspekten spelar det ingen roll för att man har samma trygghet via bank och i förlängning kortföretaget ändå?
Jag tycker ju egentligen delvis den anledningen du nämner att man ska använda. Sen är det ju kredit är inte alltid kredit. Utan det finns många... produkter där du egentligen måste betala hela summan i slutet på månaden. Det vill säga att du har inte ens en möjlighet att välja att betala en delsumma, utan du betalar hela den räkningen i slutet på månaden. Och har man den disciplinen och har man den strukturen, så tycker jag att då handlar man på kredit. För vad i praktiken händer då? Det är att din bank går in och betalar för dig. Till den andra banken som har handlat. Så att banken har då gjort en överföring där. Du har ju alla de avtal du har med din bank, det vill säga att du ska betala hela fakturan 30 dagar efter att fakturan har kommit, vilket i praktiken kan innebära 45 dagar egentligen. Och då har du i de flesta fall haft tid att få din vara, titta på varan, godkänna varan och att den är i enlighet med vad du vill att den ska vara. Och då välja att tala om för din bank att den här kostnadsposten kommer jag betala i slutet på månaden eller när nu din faktura kommer. Eller den här kostnadsposten tänker jag inte betala därför att jag har inte fått varan eller varan är inte i enlighet vad jag vill att den skulle vara och har därför skickat tillbaka den. Och sedan utöver det så kommer ju naturligtvis hela den här kreditköpslagen i beaktning också när du använder ett kreditkort eller vad vi kallar ett charge card, det vill säga där du betalar hela fakturabeloppet i slutet på månaden. Och då har man ju heller ingen ränta på de pengarna, så att det är egentligen ingen kostnad för dig som konsument att du har den här tjänsten från banker där de betalar för din räkning fram till att du egentligen betalar hela summan.
Nej, men jag säger det är ju ett effektivt sätt så länge man betalar hela summan. Problemet dyker ju upp den gången man inte visste om. Oj, hoppsan, har blivit så mycket och nu blev lönen och försenad och sådana saker. Men vi kan ju inte, det är som, man kan ju inte prata vin och utgå ifrån att alla är alkoholister. Man kan inte prata transaktioner och utgå ifrån att alla människor hamnar i ekonomiska problem. Så att det är väl som vanligt, det är ju don efter person här. Eller att det är väl bara frågan om att man attraherar rätt typer, men det är inte bara kredit utan det kan ju vara både liksom debitlösningar och det kan vara sådana här månadslösningar och så vidare.
Absolut.
Och där får man ju vara klok nog och fundera på vilken variant man själv tycker passar och att man verkligen har den disciplinen i så fall då. Och det tycker jag ju låter jättebra det här att man måste betala hela notan efter 30 dagar. För att det är ju jättemånga kreditföretag som tycker det är toppen att det gärna får gå fler dagar, för det är så de tjänar pengar. Och det är ju inget konstigt med det.
Nej,
egentligen.
Det är
men det är väl det man måste vara väldigt medveten om som konsument.
Ja, men absolut så. Sen är det väl, och det är väl det argumentet jag kan hitta för att, och nu kanske jag inte talar utifrån Mastercards perspektiv på det här, men snarare mitt eget, utan det är väl att det kan ju finnas tillfällen när man har större oväntade utgifter, vad det nu kan innebära, där det faktiskt kan finnas en fördel att att efter eget huvud dela upp betalningen på ett eller annat sätt. Så att, men jag håller i grunden med om att man i de flesta fall ska betala med pengar man har. Inte behöva låna för konsumtion.
Men sen är det ju det här med skimmade kort. Jag var i New York för ett par år sedan och sen så tog det ända upp till ett halvår. Och sen plötsligt så drogs det. Jag hade alltså kommit hem, varit hemma ett halvår, och sen plötsligt så kom det en transaktion från ett ställe där borta.
Ja.
Och då kändes det ju väldigt tryggt. För då tog jag kontakt med banken. Och så fick jag ju tillbaka de pengarna. Det var ingen diskussion. Det tog en dag bara. Och sen så var det löst. Och då, det kändes ju väldigt tryggt. Och då utgår jag från också att där finns det väl också någon. Där har väl ni som kortföretag eller seriösa kortföretagare ett finger med i spelet, antar jag.
Och hur går det där till? Liksom?
Absolut. Nej, men antingen så har banken sina egna, eller så har de anskaffat det via oss. Så har de ju program egentligen som ligger och monitorerar alla transaktionsflöden som händer med kunder. Och nu råkar vi tro på våra egna, för att vi har ju så tok många transaktioner som händer, vilket gör, och det här är ju en huvudet på spiken för machine learning och allt som har med artificiell intelligens att göra, där du tittar på de här flödena och successivt kan börja lära dig vilken typ av konsumtionsbeteende olika kunder har. Men väldigt ofta är det ju så att när du handlar på nätet, så är det faktiskt så att de här programmen och de här monitoreringssystemen slår till snabbare, och kanske i vissa fall, och det här är ju en balans som är fin, där de slår till när du inte vill att de ska slå till egentligen. Så att många gånger är det banken som kontaktar dig som individ och har sett att ditt kort har använts på ett sätt som vi inte tror ligger i enlighet med hur du normalt handlar. Och därför så kommer vi nu blocka ditt kort och skicka dig ett nytt. Så väldigt ofta händer det till och med innan konsumenten själv är medveten om att det händer. Mm. Och sedan så har numera de flesta också, just när det kommer till e-handel, de har så kallade spindlar som är ute på nätet och hela tiden checkar av om kortnummer och kortserier eventuellt då ska finnas ute på nätet någonstans till försäljning eller vad det nu kan vara. Så att även där så kan man väldigt proaktivt arbeta med att se till att ens kunders konton och kort inte finns på internet någonstans.
Vem är ansvarig? Om jag har ett Mastercard, säger vi, och det dras saker på det som jag inte har. Jag har inte stått där och petat in någon PIN-kod, jag har inte skrivit under, utan det dyker upp någonting där. Hur orolig bör jag vara och hur säker är jag? Hur stor chans är att någon säger så här, ja, du har väl varit vårdslös med ditt kort här, för någon har druckit sprit på dig 2 dagar.
Ja.
Och hur stor chans är att säga, ja, det där får ju vi lösa i våran enda. Har du inte gjort affären så ska du inte behöva betala. Var går...
Ja, det där är lite också individuellt per olika banker, för det är egentligen bankerna som gör den bedömningen. Jag tror att de flesta banker pratar om att du ska ha en normal aktsamhet om ditt kort. Du ska vårda ditt kort och vara aktsam om ditt kort och dölja din PIN och så vidare till en grad som man kan förvänta sig att folk ska vara aktsamma om sina värdefulla saker och tillhörigheter. Så att jag skulle säga att i majoriteten av alla den typen av fall, och du inte kan påvisa en explicit oaktsamhet hos kunden, så får du tillbaka sina pengar av din bank. Och återigen, finns det en bank i andra änden som din bank kan kräva tillbaka pengar av, då hanterar vi det. Gör det inte det, vilket är ovanligt, men det skulle kunna hända att kortet har snappats upp på vägen på något sätt, så brukar bankerna i nästan alla fall stå för den typen av kostnader.
Hur långt efteråt kan man med eran hjälp få pengarna tillbaka? Det är ju lite som att jag ger dig pengarna i affären, men att det sitter en fiskelina, så jag kan, eller ni kan, rycka tillbaka dem. Är det inom 30 dagar, eller skulle det teoretiskt kunna vara ett år bort i tiden.
Ja, alltså för dig som konsument så tror jag att om du upptäcker att det har hänt något på ditt kort som du bedömer för riktigt länge sedan så har du alltid ett case. Då har du alltid en möjlighet att få tillbaka dina pengar.
Just det, för det finns ingenting med att i och med att jag har betalt min kreditkorträkning så har jag liksom godkänt allt som
det
ligger.
Nej,
liksom,
så är det inte. Så är det inte, utan egentligen så är grundförutsättningarna för att du ska ha betalt och fått en vara i enlighet med vad du förväntar att den ska vara. Och naturligtvis har det hänt transaktioner på ditt kort som har varit rent bedrägliga, det vill säga du vet inte om att de har hänt och upptäcker sent att förra månaden i maj så hände det transaktioner som jag nu helt plötsligt inte känner igen när jag gör årets bokslut, så har du alltid rätt att få tillbaka de pengarna.
Just det. Du pratade om att det ska vara att man ska, när man handlar på ställen som man tänker att det kan vara för bra, för sant eller tveksamt. Vad gör du själv för bedömning? Ja. Var man ska handla och inte handla? För det är ju inte så enkelt att säga så här, ja men tillåter de Mastercard att visa, då har ni varit där och hälsat på och kollat att det är rätt kvalitet på ullen. Så är det ju inte, utan det finns, det är, utan hur kan man... För det är svårt också att veta, finns det verkligen ett bolag bakom? Eller kommer någon att svara, jag kan ju inte hitta på kundtjänstärenden innan jag har något att fråga, bara för att kolla om någon svarar och så vidare. Så vad är en rimlig köpetik då, om man inte är så himla van med nätaffärer?
Jag tror egentligen att man ska ta sig den lilla tiden innan man väljer att göra köpet. För många, och framförallt när du exponeras för grejer via sociala medier, bygger nog lite grann på att du ska trigga på stunden. Mm. Men jag tycker att man ska ta sig den lilla tiden att eventuellt se om det här bolaget som man nu sitter och tittar på i sin telefon via Instagram eller vad det nu kan vara, finns det här bolaget på nätet så att jag kan gå in och göra lite mer research kring bolaget som sådant. Har de en kundtjänst till exempel? Är det ett svenskt bolag är det ju lite enklare, men är det ett utländskt bolag, kanske kinesiskt eller vad som helst, så kan det vara lite svårare. Men jag tycker man ska göra så mycket och ta reda på så mycket man kan. Sedan så tror jag också att väldigt många bolag som du exponeras för, fullständigt legitima, kanonbra bolag, har skapat en webbsida som till exempel är lokalanpassad. Jag själv köpte en cykel till min dotter över nätet hos någon nätcyklistproffsen.se eller något liknande. Men i bakgrunden var det ju något tyskt bolag som levererade cyklar. Så att det bolag jag sen hade en dialog med efteråt var ju ett bolag som jag inte ens vid det tillfället visste fanns. Så att ta reda på det och se vad är det för bolag som oftast sitter bakom den här så svenska hemsidan som du presenteras för. Det tycker jag också är bra. Och sedan när man väl kommer till själva betalningen så är det ju så att vi har ju några väldigt väl etablerade aktörer som hanterar själva checkouten, själva betalningen. Och då har du Klarna, en alldeles utmärkt i partnerskap med många andra. Du har naturligtvis Swedbank och Dibs med Nets. Och du har Bambora, du har massa olika typer av aktörer som håller på med det där. Att kanske kolla lite grann, behöver jag göra mobilt bank-ID vid köpet, framförallt om det är lite större köp. Har du de här olika certifikaten för säker e-handel och så vidare, kolla dem. Det där är för mig i varje fall oftast en kvalitetsstämpel. Behöver jag inte göra någon koll, behöver jag inte ägna mig åt att verifiera min betalning och så vidare, då tycker jag man ska börja dra den åt sig och vara lite försiktig.
Ja, just det. Och du sa det här med verifieringscertifikaten. Hur menar du då? Vad är det man ska titta? Hur menar du med det?
Ja, men ofta är det ju så här att du har en webbsida som i sin tur har anlitat så att säga en aktör som hanterar checkouten, som hanterar kanske din varukorg och som sedan hanterar ditt köp. Och ofta då när du kommer till själva köptillfället så brukar det finnas där olika certifikat där de är då certifierade av säker e-handel och de här. Och sedan när du har då möjligheten att välja att jag vill auktorisera den här transaktionen med, för oss svenskar oftast då, mobilt bank-ID, så tycker jag att man ska göra det. Och det är ofta i sin tur en lite kvalitetsstämpel för att det är en legitim betalning. och därmed
det, så,
en legitim
handling. Så om det är BankID så har BankID godkänt dem som certifikat så att säga. Så då kan man känna sig ganska trygg.
Exakt, då har du tillsammans med det som vi kallar payment service provider, men typ en Klarna eller en Dibs, Nets, Bambora, då har du en kvalitetsstämpel som någonstans säger att här finns ett avtal med Mobilt BankID. Här finns för mig som konsument möjlighet att auktorisera den här transaktionen. Och därmed är också handlaren. För det är ju bankens skyldighet att se till att de har legitima handlare i mesta möjliga mån naturligtvis, så länge de kan, så mycket de kan kontrollera.
Och är det så att man missköter sina affärer och får tillräckligt många som vill dra tillbaka och klagar, då säger banken, vet du vad, vi kan inte vara service till dina betalningar
längre. Absolut, så är det, och där har vi ett system där vi försöker hålla så mycket disciplin på bankerna som möjligt, genom just att om det blir för mycket av den här typen av kunder som vill ha tillbaka sina pengar så tar vi kanske banken i örat lite grann, kan man väl säga.
Men en annan grej då, nu förstår jag att det är någonting jag ska ta med min bank, men jag var ju det är ju ofta det här också, så här, vilket kreditkort man ska ha, och att du representerar Mastercard är ju inte oklart, men om du skulle försöka ändå sätta på dig någon sån här oberoende hatt då, för jag tänker ändå tidigare när jag köpte, för då vart jag liksom, jag har två kort, jag har ett kreditkort och jag har ett bankkort då, som det dras direkt, och jag tycker själv att det är liksom bara rent mentalt skönt att använda bankkortet därför att det dras direkt och sen är det klart. Men innan det så var det så att på mitt kreditkort så fick jag ju lite fonder i, alltså precis som ett SAS-kort där man kan få poäng, eller det finns ju andra flyg, ja men så här, det finns ju en rad med kort där ute och alla erbjuder olika saker, men hos min bank då, som råkar också använda Mastercard, så var det ju slut på de här förmånerna. Det vill säga att jag fick inga fonder extra för jag handlade, eller inga extra poäng. Och då är frågan, vad ska man ha för kort? Vad har du själv liksom, är det banken man ska bråka på, eller varför kommer ni inte upp med bättre grejer när man använder era kort?
Egentligen så tror jag att man ska ut och göra lite sin hemläxa där också, utan att överkomplicera grejer. Men det finns lite sådana här jämförelsesajter där man kan gå ut och titta vilket kort är bäst för mig. För lite grann är det trots allt så att olika kort är bra vid olika tillfällen, och vissa kort har fokuserat väldigt hårt på hela resupplevelsen. Så att för en relativt bra, eller något, inte en allt för farlig ökning av din månadskostnad, din kortkostnad per år, den alltså du betalar till din bank, så kan du till exempel få accesser till Priority Pass, eller du kan få extra bra försäkringar, eller du kan få sådana här concierge-tjänster och så vidare och så vidare. Så jag tror att man ska titta lite grann på vad det är för behov man har. Och vissa banker som ställer ut kort konkurrerar ju att de inte har ett valutapåslag till exempel vid utlandsköp. Vissa banker är väldigt transparenta, så att varje gång du har hänt en transaktion på ditt kort så får du ett pushmeddelande i din telefon. Och framförallt vid e-handel är ju det fantastiskt, för då ser du direkt, här har hänt en transaktion, det är en transaktion som jag känner igen och som jag faktiskt har gjort, och det är inte en transaktion som har hänt utan min vetskap, och det skapar en tydlighet för dig själv. Så att jag tror man får gå ut och kika lite grann, för det finns nog inget kort som är bäst, om man nu säger så, utan de är bra vid olika tillfällen.
Dessutom har de en tendens att variera hur bra de är. Det är min upplevelse att rätt vad det sitter något bensinbolag och säger, nej nu jäklar måste vi ha fler kortkunder här, och så ger man helt plötsligt 2% på insatta pengar, och man ger 2% tillbaka och du får 15 öre billigare bensin. Men sen ett år senare, då har liksom alla de där kunderna man fick, då har de där villkoren tagits bort, och då helt plötsligt är det på möbelföretaget man borde ha, eller så rätt vad det är, så efter det nästa runda, ja då är det på resebyrån man, alltså så här, flygbolaget. Så det är lite så där som det brukar vara i finansbranschen, att otrohet lönar sig, men då måste man ju lära sig en ny jävla PIN-kod varje år då. Det har faktiskt varit så att jag har suttit och räknat på det och konstaterat att här har jag 150-200 kronor per år att tjäna på att byta kort, och konstaterat att fast det inte är värt 200 kronor att ha en ny kod som jag behöver lära mig i livet.
Jag håller helt med dig, och jag tror att det är där lite grann som det är inom elbranschen eller vad du vill, att man ingår i någonting, och få av oss och läser ju det här finstilta i det här avtalsvillkoret som man naturligtvis får med när man signar upp på kortet. Och gör man det, så finns det säkert någonting där som säger att de förbehåller sig rätten att ändra i de här villkoren till och från. Jag tror att många av de stora bankerna, men också naturligtvis finns det fantastiska lösningar hos mer nya aktörer, typ Revolut och andra, som har väldigt bra erbjudanden och som de faktiskt inte ändrar på. För det är så de vinner och differentierar sig mot massan. Men jag tror att man ska absolut hålla koll på det där. Och har man ork, och jag har kollegor och till och med vänner som är superproffs på att hela tiden hoppa mellan olika produkter för att få den bästa bonuspoängen eller vad det nu kan vara. Liksom.
Ja, det var lite som vi pratade om när vi poddade om detta, spekulerade själva för någon vecka sedan, att vi konstaterade att det är nog samma grupp människor som förut klippt ut rabattkuponger ur tidningar och grejer. Det är liksom en förflyttning. Det är mer en hobby, och det är klart man kan spara lite pengar, men om man räknar timkostnaden på tjänad krona så är det nog högst varierande.
Ja, jag håller med dig. Så att så är det.
Men nu då, har du något liksom slutligen då, Peter, har du något bra tips på, eller har du något ytterligare något tips till konsumenten hur man ska tänka just med säkerhet och nätet och handla och sådär? Har vi någonting vi har glömt?
Nej, jag tycker inte det. Och jag tycker som slutkläm är kanske att som konsument så ska man veta att om man gör ganska basic research, om man känner sig något sånär och har lite koll på att man aktiverar sin transaktion, man vet att man har att göra med en seriös aktör, om det är, och då pratar vi inte handlaren i sig, utan vi pratar de som tillhandahåller betalningsfunktionaliteten i form av en Adyen eller Klarna eller Bambora eller en Dibs eller Nets eller vad det nu kan vara, så ska man känna sig trygg. Men är olyckan framme, så ska man också veta att man har en bank som har enkla möjligheter att faktiskt få tillbaks dina pengar från den som har i det här fallet försökt att förse dig med inte en vara alls, alternativt en felaktig vara. Och likadant så om det händer transaktioner på ditt kort som du inte känner till alls, så ska du veta att bankerna är nästan alltid intresserade av att du som kund ska vara nöjd. Det är ingen som, hela systemet bygger på att det finns ett förtroende för att du betalar för saker som du får. Du betalar inte för saker som du inte får, och om olyckan skulle vara framme och någon har lyckats komma över ditt kortnummer på något sätt, så är det hela branschens främsta mål att skydda dig som konsument, för att förtroendet är det allra viktigaste. Och det är det vi investerar vansinnigt mycket pengar i också som bolag betraktat, att hela tiden ligga lite före de som försöker komma på kluriga sätt och stjäla folks kortinformation.
Ja, men jättebra. Ja. Tack Peter för att du kom hit och utbildade oss.
Ja, tack för att du var med i podden.
Tack för att jag fick vara här. Jättekul.
Och vi andra kör vidare. Vi hörs om en vecka. Ja, eller hur, Charlie?
Ja, det gör vi. Jag är toktackad. Det blir nästa vecka blir det spännande igen, kan man säga.
Ja, det blir det. Det kan jag lova. Ja. Härligt. Hej, hej!
Hej, hej!